You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Och välkommen till Seglingspodden. Detta är en podd om svensk elitsegling. Och jag som pratar heter Anna Östling.
Seglingspodden presenteras i samarbete med Svenska Seglarförbundet och Helly Hansen.
Idag ska ni få lyssna till tjejen som har en rykande färsk guldmedalj från EM runt halsen. Hon är en av de coolaste tjejerna jag har träffat. Helt orädd navigerar hon lugnt bland alla möjligheter och dörrar som öppnas. Hör henne beskriva om hur man tar med sig tryggheten hemifrån, den som man behöver för att prestera, ut i världen och vad som är framgångsfaktorn för att lyckas i en tvåmansbåt. Välkommen till Seglingspodden. Ingen mindre än vår guldstjärna och 470-seglare, Lovisa Karlsson!
Tack så mycket. Känns superkul att vara här.
Ja, och vilken dag som vi ändå får bjuda in dig till. För det var inte många dagar sedan du briljerade på banan ihop med Anton på EM. Och jag har försökt jaga dig under typ 2-3 månader här nu. Vi har försökt hitta en tid och så bara spikar vi den tiden som faktiskt är superaktuell nu då med tanke på ert EM-guld. Så extra kul att ha det här just nu.
Ja, jag har inte ens hunnit vara hemma i 24 timmar än. Så att,
det är bra. Vi är jätteglada att du är här. Vi börjar där. Vi går tillbaka sen till alla frågor om Lovisa. Så, men hur, alltså bara medaljracet. Hade ni någon taktik? Vi var ju ett gäng här hemma som satt och försökte kolla på den här fantastiska livesändningen med någon kamera från jättelångt håll. Kan du inte bara gå igenom förutsättningarna inför medaljracet och hur det blev?
Ja, men vi efter de två sista dagarna på EM med flytracing var frålandsvind, skiftigt, byigt, och vi lyckades hålla upp det väldigt bra, och det var många liksom runt om i toppen som hade en eller två lite sämre race. Så efter sista dagen med flytracing så visste vi att okej, vi har spanjoren på silverplats och de är den enda båten som kan hota guldet. Och vi visste att vi kan gå i mål med en båt mellan oss och spanjoren.
Och ni kunde inte tappa, alltså ni kunde tappa till silver då, men ni kunde inte tappa mer.
Precis, så vi kunde som sämst komma tvåa. Så med det sagt då, att vi hade då, vi kan gå i mål, spanjoren kan gå i mål, det kan vara en båt mellan oss och så kan vi gå i mål och då har vi fortfarande guldet i våra händer. Så med det sagt då så var ju det, vi måste ha koll på spanjoren. Så vi gick ut och sa, ska vi köra lite matchracing, för de kunde också tappa till brons, så att då ville de göra helt matchracing, det ville de nog inte. Men vi tänkte, hur mycket matchracing ska vi köra? Ska vi bara bevaka dem, följa med?
När ni gick ut pratade ni om detta, menar du?
Innan vi gick ut vattnet.
För jag tänker, ni måste ju kvällen innan
Ja, men innan vi var ute på vattnet. Men sen var det också frålandsvind igen. Väldigt mycket, det var kanske 16 knop. Väldigt vridigt, så mycket händer. Ja. Visst, vi kan inte ha helt koll på spanska båten, för det händer så mycket runt om på banan. Och det kommer göra det för alla båtar, det är ju ändå 10 båtar med. Men så börjar då i starten med att vi börjar gå lite på attack mot spanjoren. Men gör det inte riktigt felfritt, utan de får övertaget. Så då vi ligger runt och jagas lite av spanjoren. De får straff på oss.
Innan starten går.
Innan starten. Men vi hinner ta det innan starten och hinner precis komma iväg. Så att vi startar. Ja, men vi kommer iväg i starten. Inte en kanonstart, men vi kommer iväg. Och de kommer egentligen iväg lite bättre än vad vi gör. Och sen på första kryssen lyckas vi ändå se, okej, okay, vi ser vår båt. Vi vill liksom vara hyfsat nära spanjoren, men ändå se vår båt. Och är före dem uppe vid kryssmärket.
Härligt.
Och det känns okej, okay, lite bra. Det känns ändå lite bra, vi har ändå lite kontroll. Och på första länsen gör vi en lite sämre jipp. Och tappar spanjoren. Så de är runda precis för oss nere vid gaten.
Och vi kan ju tillägga att det blåser ju asmycket.
Precis.
Alltså det är typ, jag hörde nämligen att Nora och de spanjorskan, mm, alltså de hade kapsejsat innan start.
Jaha, den det här. Visste inte
nej,
ens.
Nej, det sa de där och liksom, då tänkte jag bara, shit, det här kan ju ändå allt
hända. Ja, men det var lite så. Så de seglar förbi oss då på första länsen. Vi rundar precis bakom dem. Och de hade, ja, men lite övertag, de bevakade oss på den kryssen. Men det de är liksom lite misstaget de gjorde var att, ja, men de behövde ju 2 båtar emellan. Så de bevakade oss kanske lite för mycket.
Mm.
Så när vi rundade upp sista kryssmärket så var det, vi var näst sist och de var tredje sist. Och det var ganska långt fram till nästa, det var inte 2 lätta båtar för dem att ta. Och sen gjorde vi en superbra läns, helt rätt i trycken och var före dem nere vid gaten igen. Och så var det bara halvvind in i mål. Och då var det lite så här, okej, okay, nu är det inget. För då var det ju bara, det var inget som kunde hända riktigt. För de kunde inte segla om 3 båtar.
Vad hade du för puls där när ni rundade inför sista reachen in mot måla?
Ja, men den var ganska hög. Och jag var ändå, ja, men ganska nervös inför det här racet. Och under racet kändes det lite som mina armar var helt spaghetti. Ja. Så man var så här, okej. Okay, ja. Kommer jag klara det här slaget? Kommer jag klara den här? Alltså, gör händerna det jag vill att de ska göra? Ja. Lite så var känslan. Men det gjorde de. Så att,
och hur var din rorsmanna bak båtarna?
Ja, men ändå rätt lugn. Vi kände ändå att vi hade kontroll över racet. Och sen var sprudlande känslan när vi gick i mål och superglada och... Ja, alltså det var häftigt att vara med om det.
Ja, det var så kul. Jag stod faktiskt på Blomsterlandet av alla ställen. Och så tänkte jag, det var helt fel i tajmingen när racet skulle börja. Ja, jag får stå kvar här och kolla då. Och man såg ju, det var inte världens bästa mediasändning kan vi ju säga. Alla vi som kollade. Så där finns det utveckling. Men när man såg att ni, man kunde ändå se när ni rundade så såg jag de här blåa bibbarna på båten bakom er och ni hade de gula. Mm. Bara yes, och sen eran kram när ni går i mål. Sen hörde vi någonting om att ni körde rakt in i mediabåten.
Ja, det hände.
Det syntes inte på bild, men kommentatorerna kändes lite chockade.
Ja, men det var jag också. Ja, men vi hade ju gått mål då, hade Nora och Jordi precis under oss i lä. Och Anton sträcker sig och så ska vi gå i lä om en jättestor mediabåt. Så vi gick i lä om mediabåten. Anton sträcker sig för att ge high five till Nora och Jordi. Men råkar tappa rodret så båten bara lovar rakt upp precis när vi är under mediabåten. Eller lovar rakt upp i akten på den. Så att,
ja, men det ska vara säkert lite...
Det var en bra dag att det hände.
Ja, precis.
Efter
lite...
allt.
Inget kalas utan kras.
Exakt.
Ja, men fantastiskt kul att höra om. Liksom, alltså det var ju faktiskt ert första mästerskap tillsammans. Mm. Och det måste kännas så jävla inspirerande att fortsätta framåt här nu.
Ja, men verkligen. Vi har ju VM om en dryg månad. Så att jag bara ladda om direkt och foka framåt. Men det är... Som jag sa innan, det känns superkul att starta så här. Så
att, Om vi backar bandet lite då till, till tankarna efter OS. Mm. Vi kan backa ännu mer sen och ta hela den här storyn om din segling och det OS:et som du har varit med på. Men just om vi stannar kvar i den här konstellationen med dig och Anton. Mm. Efter OS:et i Tokyo, hur gick dina tankar då? För då visste vi att det skulle vara en mixad klass av 470.
Ja, och efter OS Tokyo, då var det lite som att luften bara gick ur mig. Kände verkligen att okej, jag behöver hem, landa, ladda om, fundera, vad är det jag vill göra? Vill jag fortsätta med segling? Vill jag göra något annat? Och hade ändå, jag och Anton hade pratat lite innan OS, det finns en möjlighet att vi kan köra tillsammans. Vill vi göra det? Ja, kanske, men vi måste se hur allt känns för oss båda efter OS. Och jag funderar på, vill jag fortsätta med 470? Vill jag segla kanske Fortnite FX? Eller vad är rätta steget? Men ändå ganska snart efter, då kom jag fram till att jag vill verkligen köra en satsning till. Och att få göra det med Anton skulle vara så häftigt. Så vi bestämde väl kanske en dryg månad efter OS. Att okej, vi kör. Det vi tror på att vi kan skapa ett starkt team tillsammans. Så att vi kör på det. Så var tankarna runt efter. Men med det sagt så var ju också, jag visste att jag ville plugga lite. Anton ville jobba lite. Så att vi behövde båda en ganska stor paus efter OS. Så vi började ju först segla i april i år. För jag har pluggat fram till dess och Anton jobbat och varit lite pappa och sådär.
Hur har du har du alltid sett dig själv som den här supersatsande idrottstjejen, segla Lovisa? Hade jag alltid varit din bild? Eller för du nämner ändå att du var tvungen att fundera på en fortsättning.
Mm.
Och du nämner plugget som en viktig del.
Mm.
Vad är bilden om dig själv, Lovisa?
Ja, men jag gick ju seglgymnasium och det var ett ganska givet val för mig när jag var 15. Och efter det så fortsatte jag och började satsa på seglingen. Och först då i laser innan 470. Och jag har väl alltid sett mig själv som en seglare. Ja, men jag har alltid haft skolan bredvid som jag vill ha. Jag vill ha en, ska man säga, något att falla tillbaka på. Och jag vet, jag kommer nog inte segla tills jag, jag kommer segla tills jag dör. Men jag kommer jag kanske göra någon annan karriär i livet också. Så det har ändå varit en viktig del för mig. Och jag började plugga 2016 redan. Och sen haft några års uppehåll. Så det hoppar jag tillbaka in på.
Ja, men där är du inte ensam bland de här lite mer rutinerade seglarna. Mm. Det kan ofta ta 10-12 år och klara en universitetsutbildning.
Ja, men för när jag började, jag pluggade ett år ungefär. Och när jag sa till min studievaljare, jag vill ta en paus. Och då sa hon, men skolan finns alltid kvar här. Så gör det du brinner för.
Bra, heja henne.
Du kommer alltid kunna komma tillbaka. Och då kände jag verkligen trygg idé.
Jo, men det är ändå spännande med dig, Lovisa, för att jag kan ibland undra så här, hur hamnade du där? Egentligen så kan jag förstå det för att du tidigt, du gick seglgymnasiet, du har satsat på din segling och du gör det strukturerat och jätte all in, men samtidigt så är du alltid den som också då satt du den M32 och styrde den, eller du är en sån person som vi ser på så många ställen i seglingen. Det är jag nyfiken på, hur hamnade du där vi ser dig, hur hamnade du under Lasse Linger och hela den grejen?
Jag seglar ju då efter gymnasiet, seglar ju laser, och då var jag ändå så här, jag gillar segling, jag älskar att segla, jag tycker det är så kul och inte bara laser utan allt annat. Och då var jag lite, men om jag fick ett erbjudande så då var jag så här, det är klart jag vill prova det, om det försöker ta de chanserna jag har fått att göra andra saker. Och då när jag efter, men just M32an då som jag har seglat en del, den kom jag in på, det var nog hösten 2015 när hela det här började med M32-cirkusen.
Ja, för du cirkusen. Var supertidig in i det.
Ja, och då var det var några som ville försöka starta ett mixed team i M32-an. En ganska ungt team. Och då blev jag tillfrågad och fick jag möjlighet att ta den här licensen man behövde. Och den skapar ju mer möjligheter. Just det. Och för det var inte så många som hade den i början. Ja, men så de har byggt på varandra lite.
Jag har fått lite insider om dig av Anton. Och han beskriver dig till, liksom, med ordet nyfikenhet. Att du är nyfiken. Är det sånt som också har drivit dig till att liksom säga ja till olika saker?
Mm, ja, men det kan nog vara. Jag gillar att testa saker, prova saker. Jag är ju lite rädd för det här med att bara fastna i samma sak. Typ min mardröm är att bara se mig framför mig hur jag jobbar ett 9 till 5 jobb och bara samma sak varje dag. Ut och in.
Ursäkta alla som lyssnar som har ett sånt jobb. Men jag kan förstå dig, Lovisa.
Ja, men det är lite det. Så jag är nyfiken på att prova andra saker. Och våga testa saker. Ja.
Och det känns också som att du vågar. Precis, du är modig för du vågar ju göra saker som kanske ingen annan har gjort innan. Alltså jag tänker tillbaka igen på M32 när hur du satte det där vid rodret. Så, jajamän, hur svårt kan det vara? Sån feeling får jag lite när jag tänker på dig.
Ja, men jag har inte så många tankar som du vet, kommer och spökar. Utan jag bara kör. Mm. Jag tänker inte så mycket.
Nej.
Ja.
Det låter som en bra framgångsfaktor ändå. Alltså någonstans för kan man ju dribbla in sig i för mycket funderingar eller liksom, jag vet inte hur många man ändå hör som bara, nej men jag kan inte vara med på det för att jag vill lägga all min tid på den här båten eller vad det nu kan vara. Och jag kan ju ändå se dig som en ganska, alltså du är en bred seglare för du har ju vågat hoppa på många olika saker och förra året med SSL och hur mycket liksom betyder det att du har vågat prova mycket, tror du?
Jo, men jag tror att det är ändå en ganska viktig, som en seglare så vill man ju vara en bred seglare. Då är då man om jag ser en duktig seglare framför mig, då ser jag en seglare som är bra på mycket saker. Och visst finns det de som är spetskompetens inom segling, men enda sättet att bli en bred seglare det är att prova och segla många båtar och göra olika saker. Och i en OS-satsning är det väldigt svårt att göra det. För att man är så fokuserad på sin båt och man vill träna så mycket och alla runt omkring sig tränar så mycket i just den båten. Men att ibland våga, vi tar en vecka av från 470-segling till att jag seglar matchracing eller M32, J70, vad som helst.
Är det något du kommer hålla kvar vid, tror du?
Det är något jag försöker hålla kvar vid. Men det är också något som är svårare. Ju närmare OS man kommer in på det, desto svårare blir det att våga ta styr och steg. Men det är något jag ändå har i tanken att jag vill försöka och försöka göra.
Okej, allt från att du har styrt M32 och gastat SSL, varit på stora båtar, små båtar, så är det ju ändå kanske tvåmansbåten som är ditt liksom, riktiga element. Du har liksom varit under väldigt många år. Jag tänker lite på teamdynamiken och liksom hur man nästan blir ett med den man kör med. Vad tänker du om det här med typ utrymme att vara sig själv kontra ge den andra personen plats att vara sig själv? Du har ju varit i en konstellation med Olivia innan jättemånga år, och nu ska du köra ihop dig med Anton, just tvåmansbåt och den utmaningen.
Jag ser det som att det är en av de svåraste sakerna med att segla just tvåmansbåt. Man vet ju jättemycket om individuella sporter och om stora teamsporter som fotboll till exempel. Men just att man är två, det är ganska speciellt och ganska häftigt, för att man lär känna varandra så väl när man spenderar så mycket tid till varandra och dessutom ska prestera tillsammans. Och just det som du säger, att man ska vara sig själv, få sin plats i det här teamet av två. Det tror jag något som man, om man lyckas med det, då har man kommit rätt långt. Och där jag tror att den största eller viktigaste nyckeln är att man har stor respekt för varandra och öppet i tak, kan jag säga. Högt i tak. För då kommer man väldigt långt.
Så vad gör du när du behöver vara liksom i fred?
Jag är ändå en sån person som vill vara i fred ibland och bara slappna av och vara själv, och antingen går jag bara iväg eller gör mitt, eller så kan jag bara jag är lite själv idag, jag går iväg och var med någon annan. Det är ju, man spenderar ju så mycket tid tillsammans, så att kanske på sin lediga dag spendera den tiden med någon annan kan vara ganska skönt. Och
har du upplevt att det liksom kan vara problem att göra det? Alltså att det ska liksom vara att man vill vara med varandra hela tiden?
Ja, men jag tror att det kan vara, men till exempel när jag och Olivia seglar tillsammans, så är vi ju mycket närmare i ålder och vi är mer kompisar, och då kan det vara lite svårare, för att man har lite den förväntningen på varandra att man är kompisar, ska umgås hela tiden, ska ha kul tillsammans. Men med mig och Anton, vi är ju, ja, men det är ju lite åldersskillnad.
Han har annat att göra när han kommer i land.
Ja, men
ta hand om några barn. Och
exakt. Och så det, där blir det ju lite mer automatiskt.
Naturligt.
Så. Ja, men naturligt. Mm. Att vi behöver inte, vi är inte bästa kompisar utanför seglingen. Vi har superkul tillsammans, men vi är också, ja, men två, vi har, det är lite mer kanske, kan man säga, en proffsig satsning så. Mm. I det,
för jag
aspektet.
Tänker det, för det jag har funderat mycket på, det är liksom, vi sett sitter unga tjejer eller killar som lyssnar på detta nu, och de är en tvåmansbåt och vet hur, är det är superkul och det är jättekul när det går bra, men liksom någonstans att man, ja, jag tycker att du har varit duktig på det, att du har varit tydlig med att jag vill ha mitt space. Och det jag refererar till, jag har inte seglat med dig i en tvåmansbåt, men vi bodde tillsammans en månad på Mallis, och liksom just det här att man kan få göra det utan att det blir ett problem. Och då tänker jag att det är viktigt det som du säger innan. Har man respekt för varandra och högt i tak, då kan man ju få säga sånt. Och liksom, det behöver inte bli någon issue att man behöver sin egen space och egen tid.
Nej, ja, men jag tror också att det är väldigt viktigt att man förstår att okej, men det man gör ju nästan alltid allting för att teamet ska må bra, för att båten ska gå snabbare. Och för att man ska kunna prestera tillsammans. Och att, ja, men, som du säger då, få lite space, det är en del av det. Och man skulle nog inte, om någon annan kom till mig, eller Olivia eller Anton då till exempel, som jag ser att med, om de kom till mig och säger jag behöver vara lite själv idag, då hade jag varit så här, men vad bra, ta din tid du behöver. Jag gör mitt liksom.
Mm. Så vi skickar ut det till yngre besättningar, att man inte tar, alltså man väljer lite hur man tar det, om man behöver ha sitt space för att kunna vara så tajta också, när man verkligen väl ska vara på vattnet.
Ja, verkligen.
Och då, som följdfråga på det här med tvåmansseglingen, så har Anton en fråga till dig. Och han undrar liksom vilka nycklar ser du behövs för en framgångsrik double-handed segling? Liksom, och vad har du utvecklat under åren? Är det det här vi pratar om nu? Eller finns det fler sådana nycklar för att segla två personer och bli framgångsrika?
Mm. Ja, men alltså en del av att vara bli framgångsrika är ju att man ska vara duktig på det man gör, att man ska, ja, men i segling, det är så många små saker som måste falla på plats. Men jag tror att om man liksom orkar hålla i, det kanske låter tråkigt, men om man gör saker tillräckligt mycket, om man tränar tillräckligt mycket och länge, då kommer de bitarna falla på plats.
Så själva det tekniska, alltså blir den precis, kompetenta seglaren.
Precis, att man, hur man gör det perfekta slaget, hur man seglar båten fort, hur man trimmar storseglet. Mm. Det kommer komma, för vissa kanske snabbare än för andra, men det är ingen rocket science, utan det kommer, det kan alla lära sig. Men det, för att ta sig dit, och då är det väldigt viktigt att man, om man orkar göra jobbet. För att kunna det, då behöver man ha kul på vägen, man behöver trivas, om man seglar då en tvåmansbåt, man behöver trivas tillsammans, man behöver orka pusha varandra, man behöver må bra i den satsningen man gör.
Har du några tips? Vad gör du om du känner så här, nej men nu har det varit tråkigt på jobbet här i några veckor?
Ja, men så är det ju för alla. Man kan inte vara motiverad alltid. Man kan inte alltid ha kul. Vissa pass, man går ut där på Marstrand och i oktober och ska segla två pass om dagen och man fryser och det är kallt och det är blött och det är blåsigt. Kanske inte jättekul alltid. Och de sådana dagar, då får man, då är det bara att
byta
ihop, göra jobbet. Och det kommer sådana perioder där man ska byta ihop och göra jobbet. Men det ska inte alltid vara så. Utan man måste ju alltid ha de roliga perioderna också. Det är så svårt att säga, men att man...
Vänta, jag har en idé. Nu är det ju ingen som ser vad jag plockar fram här, men ni kanske hör snart.
Okej. You crazy child. You're so ambitious for a juvenile. If you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better before you burn it out. There's so much to do and only so many hours in a day. Hey, when will you realize Vienna waits for you?
Konstigt att man är guld. Men du är bra på att liksom göra så att man blir lite glad ibland. Du plockar fram ukulelen, du bakar kanske lite muffins.
Om man gör då en OS-satsning, man spenderar så mycket tid, man reser mycket, man är ju borta väldigt mycket, spenderar mycket tid tillsammans. Och det som har varit en viktig del för mig är att jag kan slappna av i det. Att jag kan känna mig lite hemma när man är borta i 6 veckor. Att jag känner att jag kan ladda batterierna även fast jag inte är hemma. Och då har jag en del av det varit att till exempel då, jag brukar ha med min ukulele som jag kan spela på. Jag brukar försöka ha andra saker runt omkring seglingen. Så inte bara är segling 24 timmar om dygnet, utan man kan ta sin tid att baka bullar eller muffins, eller man kan, och det här är ju vad man själv tycker om. Och jag vet att Olivia brukar med sitt ritblock ibland, sitta och måla, bara försöka
hitta det man själv liksom mår bra.
Ja, om det är en serie, eller kolla på film, eller läsa en bok, eller ja, bara våga att ja, men ladda batterierna även när man inte är hemma. Det tror jag är en viktig nyckel också. Mm.
Det låter som att du är ändå ganska trygg i dig själv. Att bara höra dig säga till exempel att det där med slagen eller gipparna eller liksom det vi gör i båten, det kommer komma. Mm. Så får jag en känsla av att du inte liksom stressar upp dig över saker. Stämmer det?
Ja, men det kan nog stämma. Vi flög ju igår då, flög med Anton, Alberto, vår coach, och deras två barn. Och vi mellanlandade i Istanbul och stod och hade, ja men det var kanske 10 minuter till boardingen öppnade till nästa plan. Och vi stod i den här, man skulle genom en ny säkerhetskontroll. Och jag var så här, okej, men Istanbul flygplats, den är stor, det här kan ta tid.
Och du hade en barnfamilj med dig.
Ja, exakt. Och om vi ska till andra sidan, det kan ta ett tag att gå. Och då, vi kom i alla fall igenom det här. Vi kom till gaten och Anton sa, när vi kom dit, bara, så det här kanske är första gången jag såg dig lite stressad.
Och då har ni precis satt ett EM-guld. Hyfsat stressig situation innan. Liksom.
Precis, så men jag tror att de som känner mig väl skulle säga att jag inte så. Jag stressar inte upp mig över små saker. Det kan nog vara en cirka i många situationer.
Är det något som kommer komplettera Anton, tror du?
Men det kan det nog göra. Jag tycker att vi kompletterar varandra rätt bra och han kan bli stressad i vissa situationer och jag kan ta, om jag lyckas få ner den stressnivån lite, samtidigt som Anton kan lyfta mig ibland när jag är för loj kanske, eller inte loj men inte tillräckligt hög anspänningsnivå. Om vi lyckas hitta den balansen bra, Då lyfter vi varandra.
Alltså, hur är du när du är som bäst när du seglar? Vill du ha de här spagettiarmarna som du beskrev i början?
Nej, de har jag helst inte med i båten. Ja, men lite nerver tycker jag är bra. Och hitta en anspänningsnivå som är lagom och inte för uppstressad då, eller för nervös och inte för loj.
Vart på skalan är du oftast då?
Alltså, försöker alltid ta mig liksom mot mitten. Det är inte så ofta jag är inte så liksom långt ut ofta. Men kanske inför EM då skulle jag säga, om det var något så var jag lite mer nervös för att jag visste att det var ett viktigt mästerskap och vi hade höga ambitioner. Men till exempel inför tävlingen innan var vi i Den Haag och seglade för VM, inför nästa års VM. Och där var det lite, men vi kom in lite sent, men det var ganska så här liten tävling.
Inte så prioriterad.
Nej, men då ändå lyckas få upp liksom anspänningsnivån lite så att man ändå känner att det är viktigt att kunna få ut maximal prestation. Så där var det lite mer åt det loja hållet, om det är det ordet vi fortsätter använda.
Förlåt, det var jag som planterade i början här. Det var inte alls meningen. Om du behöver ta dig upp på anspänningsnivån, vad gör du då?
Jag tror egentligen jag använder samma sak för både komma upp och ner. Och jag är ändå ganska, jag gillar mina rutiner. Och att inför en tävlingsdag då, så går jag upp och äter min frukost. Och sen vill jag ha mina 30 minuter och värma upp kroppen lite. Kör lite så här, aktivering. Värma upp huvudet lite med lite så här meditation eller avslappningsövningar. Och då börjar jag komma liksom in i okej, idag ska vi resa. Och sen så lite musik på båten kanske. Och sen på vägen ut i seglingen bara börjar jag, okej, nu är det fokus.
Kan det vara så om man hittar sin rutin som man gillar, då hamnar man i rätt läge oavsett om man är för nervös eller för under... Jag vill inte säga det igen. Vad kallar vi det? För låg anspänning.
Ja, precis. Nej, men för vissa kanske det gör det. Men jag tror mer det handlar om att man, eller i alla fall för mig, att de här tiderna skapar en lite trygghet.
Mm. Man, att det, något att hålla sig i.
Ja, lite så. Att de, och att det liksom kickar igång lite och just, liksom för kroppen och huvudet. Att ah, men det här, det är det vi gör idag. Då är det racing.
Jag kan känna också typ så här att jag känner mig professionell när jag gör det. Och då hux flux så blir jag bättre.
Ska man sträcka lite på axlarna och gå lite rakare.
Mm.
Och det gäller ju lite samma när man kommer ut på vattnet. Att man gör, man skapar de rutiner man vill ha innan start, sina förberedelser. Så att man kommer in i det också. Att inte göra olika inför varje race. Utan man hittar de rutiner man tycker om och tycker fungerar.
Ja. Klura lite på hur man gör nu. Nu är ni ju faktiskt typ bäst i den här klassen. Låt det sjunka in och känn dig stolt över det. Men liksom, hur tittar man framåt då? Hur tar man nästa kliv? Har ni några ni kan se upp till? Eller liksom, förstår du vad jag tänker?
Ja. Ja, men vi, men kanske inte några så... Ja, men jo, klart, vi har båtar vi ser upp till och kanske folk som har seglat tidigare och gjort i, men just 470 då, eller andra i andra klasser som vi ser upp till, jag tycker är duktiga och inspirerande seglare. Men sen så är vi hela tiden att ja, men vi måste bli bättre. Vi tror att vi har ganska mycket kvar att lära tillsammans. Och det är ju det som motiverar oss att ja, men vi kan bli bättre. Vi har mycket saker som vi kan bli bättre på. Det är en utmaning och något som båda vi drivs av.
För man tänker ju att det kan finnas en risk i om det börjar väldigt bra och det går bra länge. Och sen så liksom de här som har er att se upp till, de kommer ju sakta men säkert knapra i kapp och det kommer bli en... Säkert en hårdare konkurrens ju närmare ett OS man kommer.
Ja, precis. Det kommer det definitivt bli. Men jag tror att jag och Anton har inte riktigt... Han får rätta mig nu om det. Om han kanske håller med. Men att vi har inte riktigt känt att vi är på topp. Det är inte där vi är i båten än. Vi gör massa misstag hela tiden. Och ibland kanske de är mindre än våra konkurrenters. Men vi fokar mycket på att vi ska bli utvecklas hela tiden. Ja, för vi är väldigt ödmjuka inför den här uppgiften vi har tagit oss an. Att det kommer inte vara en lätt resa, utan det är, vi behöver jobba hårt. Och jobba hårt varje dag fram till OS om vi ska nå de målen vi har satt upp.
Och för att utvecklas hela tiden, det låter som att ni verkligen båda två drivs av utveckling. Vad tror du är viktigt för konstant utveckling?
Det är en svår fråga, för jag tror inte att man kan ha konstant utveckling. Det kommer alltid gå upp och ner och ibland tar man ett steg bak för att kunna ta två steg framåt. Men för att den här resan ändå ska vara fortsätta uppåt på utvecklingskurvan, så om man sätter upp mål och smarta mål så de inte är för svåra eller för lätta. Och sen att man vågar hålla i, våga tro på det man gör. Trust the process. Våga tro, inte liksom bara titta runt på vad gör alla andra. Utan det finns hur många vägar som helst att gå. Och våga verkligen lita på det, att din väg är den vägen som är rätt för dig. Det kanske inte är rätt för någon annan, men för dig är den rätt. Och sen också, men det som vi snackade om innan, hur håller man sig motiverad på det här? Att man vågar pusha på de lite jobbigare eller tråkigare dagarna. Och sen bara njuta när det är roligt.
Jag hade ju Rebecka och Vilma på länk. Mm. Och då ville ju Rebecka höra dig här i podden.
Jag tycker hela det här nya med fyrskjutningen är väldigt intressant. Det här med att jag har gått från att segla samma båt, samma material, allting. Tjej, tjej kontra tjej, kille. Så att jag hade nog tyckt det varit kul att lyssna lite på Lovisa Karlsson, om hon känner skillnaden är än så länge. Och för att det blir en helt ny typ av båt, fast det är samma båt. Alltså, jag kan inte tänka mig att segla med någon kille, tror jag. Jag vet inte.
Ja, men innan jag och Anton började segla, då har jag ändå seglat i killteam, som vi snackade om innan, M32 och J70. Så det har inte varit en helt främmande värld för mig. Och ibland kan jag känna att kille och tjej kan vara ganska bra dynamik tillsammans. Så det var inte alls något så här främmande eller läskigt för mig. Men alltså seglar kille och tjej, det är ju nu vet inte jag om jag babblar på. Men att segla kille och tjej, det är ju alltså för mig, när vi väl racear, då är det precis som att segla vem som helst. Det spelar ingen roll om det är kille tjej eller utan man fokuserar bara på uppgiften.
Har det hänt något i liksom klassen och utvecklingen än? Eller är det ungefär samma som innan?
Ja och nej. Det har ju blivit... För tjejflytet var ju lite ett lättare flyt, viktmässigt, än killflytet. Så det är ju en skillnad. Innan vi började segla var det så här, kommer de tunga besättningarna vara bra? Eller kommer de lätta besättningarna vara bra? Så det var ju någon så här snackis. Vad blir optimalvikten nu? Relativt flytet. Men där jag skulle säga att det är liksom inte det som är den stora grejen. Utan det är ju mer varje team för sig som lyckas göra det.
Hur har relationen varit liksom... vem som styr och vem som gastar, och har det varit liksom en snackis eller har folk...
Det var ju lite snackis, för att när det blåser väldigt mycket, då blir båten lite mer fysisk för rorsman, för den behöver driva båten mera med storseglet och rodret. Men sen när det blåser mellanvind, när vi har fri pumpning, då är det ju mer fysiskt för gasten. För det är ju ändå okej, killar, tjejer, hur vi är uppbyggda på olika sätt. Vem kommer killarna orka pumpa mer?
Har ni märkt det liksom? Ni kanske inte har kört så länge så att det är jättetydligt om man kör mot varandra.
Precis. Utan vi har ju nog inte rejsat när det har varit, eller vi har inte rejsat så mycket när det har varit fri pumpning och bara rena pumprace. Så jag tycker inte man har kunnat se att det är någonting som är...
Och det är väl ett liksom, ganska litet spann som ni har egentligen möjlighet till den fripumpningen.
Ja, precis. För innan, när det är lättare vind, då får vi inte pumpa. Och sen så efter en viss vind så
gör man inte.
Eller? Nej, precis. Mm. Då tjänar man inget på det längre. Så att, så det är inget så här som jag tycker påverkar, utan... Det känns verkligen som att alla konstellationer funkar, och det är mer att man ska kunna hitta varandra och göra det bra tillsammans. Men det är ju lite kul. Anton ringde mig innan vi började segla i våras. Så ringde han och bara, Lovisa, jag har funderat på en sak. Hur går du på toa ute på vattnet? Hur kissar du på vattnet? Behöver vi alltid ha en coachbåt med ute på vattnet så du kan gå på toa? Och jag bara skrattade.
Jag har klarat mig utan coachbåt.
Men det var en väldigt gullig tanke.
Innan vi började säga, var det ändå några sådana här lite
det
roliga
moments. Det har inte de tänkt på, undra hur...
Ja, men det är ju faktiskt min analys också av dig inför detta, att du är ju... Alltså du har lätt att samarbeta med olika, du har ju seglat med mycket killar, och av någon anledning så funkar ju det jättebra för dig, och det kanske är också en personlighetsgrej som gör att det är lättare för vissa och svårare för vissa, det får väl tiden utvisa. Men jag har ändå tänkt så här, men Lovisa, du kommer lösa det skitbra.
Ja, det är bra. Ja, men det är hittills har vi inte stött på några större svårigheter just med det här. Ja, killar tjej.
Hur var det att ha Alberte som coach då? Ni hade ju faktiskt henne lite, du och Olivia, innan, så det har inte varit, det är inte en främmande ny coach för dig.
Nej, utan jag och Olivia hade ju henne hela sista året inför OS, och hon var med, även med på OS. Och jag tycker att hon är en superkompetent coach. Och hon känner ju såklart Anton.
Ja, vi kanske ska förtydliga då att Anton och Albert är gifta och har två barn.
Precis. Precis. Så att, ja, men hon känner ju Anton väldigt bra och hon känner mig väldigt bra. Men inför det här året har vi ändå sagt att vi vill ha lite olika coacher som hjälper oss i år. Och hon var ett namn på listan väldigt tidigt. Så det var väldigt kul att hon kunde vara med på just det här EM:et. Och en av hennes superstyrkor är verkligen att kunna läsa av personer, förstå att i ett team av två så är det två personligheter, det är två som behövs coachas, och att verkligen så här, vad behöver Lovisa nu, vad behöver Anton nu, under det här mästerskapet. Ja, det var en supertrygghet att ha med henne.
När jag bad Anton om lite input inför detta så skrev han bara: först och främst, fantastisk idrottskvinna, professionell, kompetent och nyfiken.
Mm.
Känns det?
Ja, det är väldigt fina ord.
Men hur skulle du beskriva Anton?
Som alla vet är Anton en väldigt rutinerad seglare och extremt kompetent. Och några av hans superstyrkor är verkligen att han kan styra båten väldigt snabbt överallt runt banan. Om jag ser på Anton som person så är han ju, han har extremt mycket energi och sprider väldigt mycket glädje både i båten och runt omkring. Han är väldigt bra på att lyfta personer runt omkring sig, vilket jag tycker är en väldigt fin egenskap.
Det är gött när man är runt om honom också, man bara blir uppluften.
Precis.
Det känns som att ni har ganska kul på hamnplan.
Ja, det har vi.
Okej, Lovisa, det börjar bli ungefär 40 grader här i poddstudion och vi har suttit ganska länge. Jag vet att du ska iväg nu på OS-klubbsträff på GKSS. Innan jag släpper dig, först och främst, supertack för att du tog dig tid. Jag fattar att du egentligen är jättetrött och precis landat, men vi är jättetacksamma att vi fick höra detta nu. Men om du får välja, vem skulle du vilja höra i seglingspodden framöver?
Jag har faktiskt funderat för den här.
Jag kanske tänkte att
den kan komma.
Ja.
Och det är ju väl många superhäftiga seglare som redan varit här. Men jag skulle verkligen vilja höra en till coach. Och då höra Albertes tankar och som jag sa innan, hon är en superkompetent och grym coach, och verkligen höra hur kan man få ut det bästa av en seglare när det gäller som mest. Det skulle jag vilja höra.
Och hur kan man få ut det bästa av två olika seglare när det gäller som mest i samma race? Ja, den tar vi med oss och vi ringer Alberte direkt. Hon är ju såklart en stor del i den här medaljen också. Okej, tack Lovisa. Jag släpper ut dig ur poddstudion nu och önskar dig all lycka framöver. Vi följer er på VM.
Och stort tack att jag fick komma hit. Superkul att få snacka med dig, Anna.
Så kan man följa Lovisa på hennes Instagram, Lovisa Sailing. Där brukar man bli bjuden på en liten ukulele-spelning då och då.
Ja, ibland. Ja. Inte så ofta, men ibland. Om man har tur.
Ja, det är bra. Ha det gott. Hon är cool, Lovisa. Tänk att hon bjöd på sin ukulele-uppladdning här för oss. Hon är uppenbarligen bra på att våga vara utanför sin comfort zone. Det måste ju också vara en av hennes främsta styrkor och nycklar i att ha kommit så långt. Hoppas att du har lärt dig något nytt idag och att du gillade avsnittet lika mycket som jag. Tack för att du har lyssnat och vi hörs igen om 2 veckor.
En poddproduktion av Fredag.